God dagens, mina kära, kära vänner. Har ni haft en fin påsk? Ja, jag vet ju att högtider kan vara ett extra vemodigt för många och inte minst för mig. Så därför vill jag skicka ut lite extra kärlek till dig där ute. Du är inte ensam. Jag har i alla fall lämnat Umeå och fina älgest bakom mig och befinner mig för tillfället i fjällen. Men gud så gosigt det var att få spendera 3 dagar ute på ön i Umeå. Helt fantastiskt. Så lugnt och skönt. Som att vara på landet fast i stan. Exakt det jag behöver just nu. Helt perfekt. Eljest är ett sånt härligt helhetskoncept med allt ifrån restaurang till café till ja men, lokal butik till bed and breakfast till kvällscen där massa goa lokala artister och band spelar. Är ni i Umeå på semester eller kanske bor där eller bara åker förbi, ja då måste ni bara köra förbi där. Oavsett om ni behöver någonstans att bo eller bara vill fara förbi och ta en kaffe. Ja, det är så himla mysigt där, idyllernas idyll. Mitt namn det är Agnes Sjöström och den här podcasten den är till för dig som redan mår ganska bra men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Veckans gäst, Fredrik Pauluns, är en av Sveriges mest kända näringsfysiologer och hälsoentreprenörer. Han är en internationell bästsäljande författare inom området hälsa och nutrition och utvecklar hälsosamma livsmedel under varumärket Pauluns för den svenska och internationella marknaden. Han är affärsutvecklare på Nutrilight, ett företag som utvecklar och säljer produkter inom rödljusterapi, vilket är Fredriks senaste upptäckt inom hälsa och välmående. Ända sedan barndomen har Fredrik intresserat sig för just hälsotrender och idag grottar vi ner oss i den senaste kunskapen inom just kost, ljus och slutligen jordning. Vad bör du egentligen äta för att må bra? Får vi verkligen cancer av solen? Är solen bra eller är den faktiskt dålig? Vad innebär egentligen jordning? Och mycket, mycket mer ska ni få reda på i dagens avsnitt. Varsågoda! All right, då är det dags att säga hej och hjärtligt varmt välkommen till Lyckopodden, Fredrik Paulun!
Ja, men tack så mycket Agnes, jag är så glad för att vara med.
Ja, vad härligt!
Det är mig lycklig att vara med i Lyckopodden.
Vad fint! Ja, de brukar säga det, vissa gäster här, att de blir lyckliga av att vara med i Lyckopodden och bara det är ju fantastiskt.
Mm. Men jag tror på det här med ord, att prata, säga ordet lycka, lycko och sånt, det gör någonting med hjärnan. Liksom om man sitter och säger negativa saker, det gör något annat med hjärnan. Så jag tror man öppnar små portar i hjärnan och får synapserna att koppla på ett bra sätt. Så använd positiva ord, det är toppen.
Men bra, vi har inte ens kommit 2 minuter in i samtalet och vi har ett första lyckotips. Det är ju fantastiskt. Jag håller med, just det här med att prima hjärnan med att säga positiva ord. Det tror jag absolut kan vara väldigt hjälpsamt för att må bra.
Ja, absolut. Jag själv har ju haft saker i livet som inte varit så roliga. Men tack för att jag ändå hela tiden har ändå en positiv inställning till saker och ting så har jag kommit ganska hel genom allting. Och det här tycker jag är, det kan vara självvalt att man väljer att tänka på visst sätt, men sen är man på visst sätt också. Och jag kanske nästan är en sån här obotlig optimist, nästan lite patologisk. Det kan vara så också. Så jag ser alltid möjligheter. Om jag krockar med bilen tänker jag, vad kul, då får jag en ny bil. Ja. Typ så att jag är lite för optimistisk.
Jag fattar. Ja, det är alltid spännande där. Det är liksom som du säger, vissa saker är liksom nedärvda lite som vi är. Men sen är det också en ganska stor del som vi kan faktiskt påverka. Och som du säger, inställning och liknande. Så att det finns mycket att göra.
Mm.
Ja, vad fint. Ja. Ha, nu ska du få sprida din kunskap här till över 45 000 lyssnare nästkommande månad. Hur känns det?
Ja, det är ju fantastiskt. Och jag lever för det här. Det är verkligen mitt kall. Att hjälpa människor att må bättre. Det är därför jag håller på med det här. Hade jag inte hållit på med det här att hjälpa människor att må bättre, då hade jag troligen varit bilhandlare eller något annat. Något helt annat. Hunduppfödare kanske. Det vore kul. Men det här är mitt kall och jag älskar det. Och framförallt är det så här att när man har nått ut med någonting, ett kostråd, ett tips om hälsa, och man får återkoppling. Då de säger att jag fick mindre ont i knäna, eller jag kan sova bättre nu eller så. Det är ju att få guldmedalj för mig. Jag mår så bra av det. Ja. För att de märker att jag har gjort någonting som faktiskt ger resultat. Så jag har ganska mycket kontakt med folk som mejlar och DMar och sådär. Och det vill jag ha också. Jag tycker det är superkul. Mm.
Ja, vad fint. Vad roligt. För det är alltid lite olika tycker jag. Att vissa är väldigt bra på att återkoppla liksom, som har lite större konton. Och vissa återkopplar nästan ingenting alls. Så att det är fint att kunna ha den kontakten tycker jag med sina följare och lyssnare och så vidare.
Och det ska säga också att jag har nog blivit mer så med åren också. Jag har hållit på med det här nu i 30 år. I början var man lite mer så där hemlig och så. Det var innan allt det här kom med sociala medier och så. Så när någon ringde en, då kunde det vara att de ringer en typ en söndag eftermiddag. Alltså för 25 år sedan tänker jag nu. Och det var lite jobbigt tyckte jag. Jag var för så här intrusiv att de kom för nära mig. Men nu när man ändå är ute på sociala medier, man har sitt Instagramkonto, man kan kommunicera, då tycker jag att det är superkul. Mm. Sen kan det ta en vecka innan de får svar, men jag svarar på allt. Så är det.
Ja, vad fint, härligt. Ja, men det märks ju minst sagt att du har ett stort brinnande intresse för det här med att må bra. Och jag vet att du är ju expert på kosthållning och så vidare och så vidare. Men om vi backar bandet, för jag blir så nyfiken här just när du är så himla brinnande för just att må bra. Vart kommer den drivkraften ifrån?
Ja, jag kan säga att den ursprungliga drivkraften tror jag kommer faktiskt från min mamma och min barndom. För att hon blev sjuk nämligen när jag var 5 år gammal. Det är 75, så det här är ett annat liv, en annan tid, en annan teknologisk era. Och hon fick MS, som är en autoimmun sjukdom. Multipel skleros heter det med medicinska ord. Och den sjukdomen är ju ganska brutal, för att den kroppen bryter ner sitt eget myelin. Och myelin är ju ett ämne helt enkelt som isolerar nervbanor elektriskt. Så att nervimpulserna kommer dit de ska. Så bryts det här ner och går det snabbt nog, kroppen inte hinner bygga upp det igen, då tappar man funktioner. Så man blir svagare, man får synproblem, man får problem att tala. Så hon blev väldigt sjuk i det här, och det präglade hela min barndom. Apropå det här med att tänka positivt. Och jag har ju liksom troligen fått lära mig, alltså bygga in den här mekanismen, att alltid tänka positivt för att just klara av den situationen. För när man blir sjuk när man är 5, det är tufft alltså. Och många, många år därefter. Och mycket skuldkänslor över att man inte hann träffa henne så ofta och sådär. Ja, så att det präglade egentligen mitt liv väldigt mycket och mitt intresse kring kost. För idag vet jag ju att hade jag kunnat hjälpa henne med den kunskap jag har idag, då hade hon mått mycket, mycket bättre. För det finns kost som gör att man klarar sin sjukdom bättre. Det finns faktorer som sol till exempel. Alltså lever du vid ekvatorn, då är risken att drabbas av MS till exempel närmast noll. För solen påverkar immunförsvaret så mycket. Och det kan man se i vetenskapliga studier, att de här kurvorna över just MS-risk, det är som U-formade kurvor. Och längst ner i huvudet med lägst risk, det är ekvatorn. Och sen kan man se om man går längre norrut och längre söderut, ju längre bort från solen man kommer, desto större risk är att drabbas av sjukdomen. Så att jag hade gett henne en rödljuslampa på vintern, hade skickat henne på solsemester, dragit ut henne i solen så mycket som möjligt. Och då vet jag att hon har mått mycket bättre. Så sådana insikter gör att jag drivs mycket idag att hjälpa människor. Och det är klart, är det någon med MS som hör av sig, då klappar mitt hjärta lite extra. Och även autoimmuna sjukdomar generellt, för de är så bedrövliga. De kommer ju inifrån. Och det gäller att hitta rätt verktyg för att kunna hantera det. Men sen ska jag säga att varje fas i mitt liv har ju inneburit nya intressen. Så att det här grundintresset kom där någonstans. Jag förstod att det var bra att äta olivolja. Det var bra med kikärtor och allt det där. Men det var först kanske 15 års ålder när jag började inse att det här var verkligen gjorde någonting med mig. Att jag märkte själv att när jag åt på visst sätt så hände någonting. Så det här var ju mycket med träningsintresse. Jag började träna mycket och märkte att åt jag kolhydrater, då sprang jag ju snabbare. Åt jag mer protein, gick jag upp ett kilo muskler. Jag kunde verkligen se på min kropp. Så det var väl det som la intresset egentligen för näring i ett mer vuxet liv. Och som sen ledde in mig på min utbildning då. För jag är nutritionist, jag har ju pluggat det här. Så jag fick ju en akademisk utbildning inom det. Så det kan man säga, det är de två faserna. Sen finns det fler faser jag kan berätta om, men det kan vi ta senare kanske.
Ja, men exakt. Ja, spännande. Just det, så någon slags grund där redan när du var 5 då, när mamma blev sjuk i MS. Och sen då har haft olika faser i livet där du egentligen har intresset har växt på olika sätt då, kan man säga.
Ja, och träning var ju väldigt mycket fokus för mig. Från 15-årsåldern upp till kanske 30-årsåldern. Mm. Sen kom man in mer på folkhälsa. Och idag när jag har 4 barn själv, då är det mycket, alltså, hur ger man dem rätt mat? Hur hittar man balansen mellan smågodis och chips liksom? För jag vill ju inte vara någon förbjudande pappa. Jag vill vara en tillåtande pappa. Men jag vill inte heller att de blir sjuka av det de äter. Så det är olika intressen i olika faser av livet. Sen ska jag nämna också det att jag är ju 52 själv och jag vill bli 150. Så jag är väldigt mycket inne på det här med biohacking, hur man med olika medel kan optimera kroppen, hur man kan faktiskt få åldrande gå långsammare, minska risken för sjukdomar, till och med eliminera vissa sjukdomar. Mm-hmm. Så det är mycket vad jag är intresserad av nu. Så det är mycket longevity, alltså långt liv som jag tittar på.
Ja, men så spännande. Ja, men kan vi inte börja lite grann där? Det har varit jag nyfiken på. För som du säger, alltså kosten i sig, det är ett outtömligt ämne. Och det känns ju som att det finns lika många olika typer av dieter som det finns människor på jorden. Och man ska äta det ena och det tredje, och man ska undvika det och bla 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 bla. Men om du säger just den kunskapen som du är inne i nu, det här med biohacking och vill leva länge och så vidare och så vidare. Vad tycker du är viktigt att äta idag?
Egentligen är det busenkelt. Jaha. Jag kan lägga upp egentligen tre principer.
Ett kort poddavsnitt.
Ät riktig mat.
Och vad är det då?
Alltså, du ska förstå vad du har. Riktig mat. Du ska förstå vad du har på tallriken, vad du handlar. Helst ska du inte ha någon innehållsförteckning. Mm. Det ska vara en köttbit, en paprika, en sötpotatis. Det ska vara mat som du liksom själv tillagar. För vänder du på en produkt och du hittar en ingredienslista med 30 ingredienser, bara 10 tillsatser, då är det inte bra mat. För tillsatserna har jag ju varit ganska liberal med tidigare. Man har tänkt att myndigheterna har godkänt det här, det är inte farligt och så. Men sen kommer det ju studier som visar att till exempel titanoxid, det inflammerar tarmen. Och det försvann så fort från marknaden. Bara på ett år typ efter det här kom fram så förbjöds det här i Europa. Och då tänker man ju, va? Vad händer nu? Finns det fler såna ämnen som är jättefarliga, som vi stoppar i oss, men som är tillåtna fortfarande? För vi vet inte hur farliga de är. Och mycket tyder på det. Mm-hmm. Karaginan, man pratar mycket om den, verkar vara lite läskig. Olika konserveringsmedel förstör tarmfloran. Vissa färgämnen kan påverka barns hjärnor. De får sämre konstruktionsförmåga och sådär. Så jag vill ha ren mat. Det ska vara riktiga råvaror. Jag ska förstå maten. Och där tycker jag man kan titta, även om du ska äta någonting onyttigt. Jag vet inte om du gör det, Agnes, om du käkar något onyttigt.
Ja, men säga nej, ingenting. Men jo, nu gör jag det emellanåt, jag ska vara ärlig.
Ja, och det är ingen fara. Jag kan prata om det sen också, varför det inte är någon fara. Men principen är att om du käkar en skål chips, då är det mycket bättre om det är bara potatis friterat i olja med salt. Än om det är någon sån här friterad potatismos med smakförstärkare, färgämnen, dittan, dattan. Jag nämner inga fabrikat, men det kommer i rör oftast. Ja, du fattar. Så hellre då produkter som är gjorda på enkla grejer, få ingredienser. Det är inte nyttigt, men det är ändå värdar bättre än det här röret med gjort av tillsatser. Så ät riktig mat, det är nummer ett. Sen tycker jag det här med ekologiskt är väldigt intressant. För att många tänker att nej, men det är bara en hype och det är väl samma mat, samma näring. Men det är faktiskt inte det. Det är skillnad. Dels ser vi att det är ofta mer näring ekologiska produkter. Speciellt ägg har man sett. Till och med Livsmedelsverket gått ut och sagt att ägg som är ekologiska har mer näring. Mm-hmm. Så även om de kostar lite mer så får du mer näring. Så det innebär att de kanske blir billigare i slutändan. Sen ser vi att många grönsaker, de bildar mer antioxidanter. När de måste kämpa mot olika skadeinsekter och kanske svampinfektioner och sådana saker. Och det är sånt som gör nytta i din kropp. Men besprutar de, då behöver de inte kämpa någonting. Då blir de lata och bildar inte lika mycket ämnen. Så det innebär att ekologiska grönsaker är ofta mer näring än konventionella. Plus du slipper bekämpningsmedelsrester. För det tycker jag är lite läskigt. Och det är ofta testas. Finns det tillräckligt låga nivåer för att sälja produkten? Ja, det kanske det gör. Men det kan vara så att ha en produkt som vin till exempel. Där är jag känt. För vin besprutas ju jättehårt ofta. För det gör man bara av slentrian. Man vill inte tappa 30% av produktionen. Så man bara sprutar på. Då kan du ha lagom med rester. Så att du kan släppa ut det till konsumenten. Men det är av 10 olika ämnen. Så tänk dig själv att du ligger under gränsvärdet med 10 olika ämnen. Totalt sett så är det en cocktail-effekt.
Ja, jäklar.
Massor av kemikalier som inte har i din kropp att göra. Så därför tycker jag att ekologisk mat är viktigt. Och man har sett att ekologisk mat är kopplad till lägre kroppsvikt. Mindre risk för diabetes typ 2. I vissa fall även vissa cancerformer. Men det är inte alla. Så det kan man inte säga. Men i vissa fall ser man att ekologisk mat är betydligt bättre för hälsan. Och sen tänker jag även på det här med när man besprutar, man tar ju koll på alla pollinerare och allting. Man förstör ju ett ekosystem genom det här. Så ekologisk produktion tycker jag är viktigt. Så att riktig mat, ekologisk mat och sen det sista. Nummer 3. Ät lite av varje. Bli inte någon sån här extrem fanatiker som tar bort alla kolhydrater eller bara käkar protein eller så. Utan ät lite av varje. Och jag vill inte göra någon besviken nu, någon carnivore eller vegetarian eller så. Men faktum är att det bästa är om de världarna möts. För att jag jobbar mycket med blodtester också. Jag jobbar ju mycket med att analysera blodtester och så det här vetenskapliga blodtester, medicinska. Och då ser man ju det att de som äter extrem kost, de har nästan alltid brister eller på väg att få brist. Och det klassiska hos en vegan, det är ju järn. Små järndepåer, låga järnnivåer. Man ser även B12 är ofta en brist. Finns bara animalier. D-vitamin är ofta en brist. till exempel. Och ser man då på de här karnivorerna som bara äter kött, de är överfulla järndepåer. De har ju så här ferritin, ett lagerform av järn som ligger liksom på 400, och det ger inflammationer, är skadligt för oss. Så hitta en balans, ät lite av varje, då löser det sig.
Wow, bra, snyggt. Tre snabba tips bara här på vad man ska äta. Det känns supernaturligt och jättebra.
Och det är enkelt. Ja. Alltså, så här tänker jag själv hemma. Så jag kanske lägger mer tid än snittet på att laga mat. Det känner jag. Jag lägger kanske en timme per dag. Men den timmen får jag igen i längre livslängd. Jag kommer leva längre för jag äter bättre. Så tänk så. Den timmen investerar du i din egen hälsa. Sen tycker jag det är kul att laga mat själv. Jag älskar att stå och skala min sötpotatis och fixa med dona. Jag tycker det är kul. Men även om man inte tycker det är kul, så gör det ändå, för det är värt det. Gör storkok, laga riktig mat. Det är billigare, det är nyttigare och det är bättre.
Skitbra. För när jag tänker på Paulins, så tänker jag på de här liksom, gröna förpackningarna, typ müsli-förpackningarna. Det är som det som har kommit till mig först. Och när man går i hyllorna och ser man så här Paulins. Men där är det ju innehållsförteckning.
Ja, men läser du på, då är det bara havregryn, det är torkade dadlar, det är hasselnötter, det är riktiga råvaror. Så vi har inget konstigt i, vi har inga smakförstärkare, inga konserveringsmedel, inget tillsatt socker. Det finns naturligt socker, men det finns naturligt socker i dadlar. Och det är inte farligt, tvärtom. Man ser att äter du naturligt söta saker, då är det bra för hälsan. För du får fibrer med, du får antioxidanter med, du får vitaminer, mineraler, du får en balans. Men äter du raffinerat socker, det är då det går åt skogen. Mm. Och idag äter de flesta människor, jag tror i snitt ligger man på runt 20 energiprocent socker. Så att var 50 kalori kommer från socker hos en vanlig genomsnittsperson. Det är för mycket. För det utarmar kroppen och ger en belastning, en glukosbelastning som är dålig för oss. Men att äta naturligt söta saker, inga problem. Mm. Så att där har du en ingredienslista förstås. Det är lagret man måste ha. Men då är det bra grejer att plocka till ihop.
Okay.
Ungefär som en liten meny till dig själv, att du köper hem bra grejer. Det kan vara 30 saker, det gör ingenting. Men det ska vara grejer du förstår. Mm. Enkla saker.
Spännande. Ja, men bra. Snyggt, då fick jag förklaring på det också. Jättebra. Spännande. Shit, det är en kvart in här och vi har redan klarat av hela kostområdet. Vi har ju mycket tid som helst.
Men det finns en grej där som vi snackade om som jag kanske skulle bara förtydliga också. Okay. Det här med att lite onyttigt eventuellt kan vara nyttigt.
Ja, precis.
För där chipskålen, äter du chips?
Ja, det här var min nästa fråga. Ja, chips, men jag är framförallt en sucker för ostkrokar. Alltså, det är ju min grej.
Okej. Okay. Det är speciellt. Men jag fattar, det är supergott. Ja. Det är verkligen så, poppar. Och skälet att vi tycker om sånt här, det är att det är uråldriga smaker egentligen. Chips har ju smaken av akrylamid. Alltså, det är ju ett gift egentligen. Men det bildas ju naturligt när man la rotfrukter i lägerelden. Mm. På glöden. Det bildas naturligt när man då tillagar mat. Så att vi gillar det. För den som åt rotfrukter glödgrillade förr i tiden, de levde ju längre. De fick energi, de överlevde. Mm. Och det innebär att den smaken tilltalar människan. Den här chipsiga, friterade grejen. Men idag är det inte bra att äta för mycket av det. För det är ändå ett gift, det är ändå ett toxin. Och akrylamid vet vi kan öka risken för cancer. Men äter du en liten skål i veckan, du får en liten begränsad mängd på det viset, då finns det en process som kallas för hormesis. Man får en hormetisk stressor. Det innebär att du får någonting som är giftigt för kroppen, men kroppen blir duktigare på att ta hand om giftet. Så den börjar bryta ner, bildar enzymer som bryter ner giftet, utsöndrar giftet. Så din kropp blir liksom lite trimmad. Och det roliga är att det innebär att det finns plats för allt i maten. Men det gäller bara att det är det lilla, att det är den här 10-20% av maten kanske som är den typen av mat. Resten ska vara det riktiga. Och det här tycker jag man kan applicera egentligen i alla sammanhang. Om du så pratar om fasta, lite är bra, mycket är dåligt. Så det finns en sån hormetisk zon. Fastar du för länge, då bryts du ner. Du tappar immunförsvar, muskelmassa. Det är katastrofalt för kroppen. Men lite fasta, det gör kroppen, den kommer på tårna lite grann och kan då helt enkelt få ner blodsockernivåer och den här cellförnyelsen kommer igång och så vidare. Så det är bra. Och nästan allt egentligen som man tänker är hälsosamt, är det bara upp till en viss grad. Träning är likadant. Samma sak där, det är en hormetisk stressor. Det är hormesis vi pratar om. Du tränar, du bryter ner muskelmassa, du får en kataboleffekt i kroppen. Sen måste kroppen få chans att återhämta sig och bli starkare, bli bättre, få mer mitokondrier. Men då gäller det att hitta den här sweet spoten. Och det gäller allt. Det gäller alkohol, det gäller sol, det gäller kyla, värme, allt det där. Lite av det här som stressar oss är bra i små mängder. Sen så kan det gå åt skogen om man nu överdoserar. Och det är därför som lite onyttig mat kan vara nyttigt.
Snyggt! Bra där. Då är det bara det lilla problemet att när jag köper en ostkrokspåse så stoppar jag ner mig hela på en gång.
Men det finns 40 grams påsar.
Ja, det gör det faktiskt. Det kanske är mer dom man ska hålla sig. Kanske köpa några stycken sådana och så får man ta typ en varannan dag eller en i veckan eller vad man nu kan ha en sån här mål.
Exakt det jag tänker. Och det är likadant om man pratar med om vin till exempel. Att dricka för mycket vin är inte bra. Men köper du en liten flaska och tar den dricken på fredagen, den är slut, allt är bra. Då är det en hormetisk stressor. Då är det positivt för hälsan. Mm. Så det gäller att hitta den här sweet spoten. Och vet du varför ostkrokar troligen är det du dras till som mest? Nej. Det är ju för att du får ju stärkelse och fett. Det aktiverar dina belöningssystem i hjärnan och det gör att din kropp tänker så här: jag är en stenålderskvinna, jag ska överleva. Jag måste äta så mycket kalorier det bara går, socker och stärkelse och fett, det är det bästa att överleva på. Så du trycker det i dig. Men problemet är att det finns väldigt lite protein. Så mättnaden infinner sig liksom inte, utan du käkar tills påsen är tom. Det är därför som du måste se till att få i dig då en liten påse. Men skulle du äta ost istället, alltså du köpte en lagrad ost och skivade några bitar, då äter du troligen 3-4 bitar, sen blir du mätt, för där är det protein också. Så det är en annan känsla.
Ja, snyggt. Man ska köpa mer så här, kanske ost och kex då, så man kan köpa lite så här lyxigare.
Helt ärligt, skulle jag ge dig ett råd och byta ut någonting, så visst, du kan äta lite ostkrokar, det är inte hela världen, men byter ut det mot fröknäcke och en lagrad riktig ost, då gör det en jätteförändring. Fröknäcke och lagrad nyttig ost, så det är bara bra. Mm. Det är mat av väldigt hög kvalitet. Det är egentligen ett koncentrat av mjölk. För menar, man koncentrerar mjölken så 10 gånger. Så äter du en ostbit får du massor av näring. Du får ju B12 och allt det som kroppen ibland har lite svårt att få i sig. Så det tycker jag är ett bra tips. Om du nu vill byta. Sen kör du lilla påsen så är det fine.
Nej men skitbra tips. Jag tänker till mig och alla andra ostkroksnördar där ute. Fasen, vi kan byta ut. Eller ta lilla påsen och sen kanske byta ut så mycket vi kan då, mot lagrad ost och fröknäck eller någonting. Det låter ju skitbra.
Exakt.
Vad härligt! Ja, men gud vad härligt att prata lite kost. Ja, men det känns som att jag är på god väg. Jag känner mig lugn i det här. För jag försöker också äta naturligt. Det känns som att det är något jag också går tillbaka till hela tiden. Så det känns bra. Det var ju så spännande när jag frågade dig här. Ja, men Fredrik, vad vill du prata om här i podden då? Då trodde jag att det skulle komma så här dieter eller mat och kost och hälsa. Men du sa ju någonting helt annat. Du ville ju prata om ljus och sol och jordning. Så att jag tänker att vi dyker in på det.
Ja. Alltså, jag är glad att du vill det, för det här är ju någonting som har förändrat min syn på kroppen. Och det här är bara 3 år sedan. För mig var det en otrolig sak när jag upptäckte det här med ljuset, vad det faktiskt gör med oss. För vi vet ju om att det är bra för att få in ljus i ögonen, för dygnsrytm och sånt. Men det är bara lektion 1A. Sen finns det så mycket mer som det gör. Och om man tar det från grunden, så är det så att människan har alltid levt i symbios med solen. Det har styrt vår dygnsrytm, det har styrt hur mycket mat vi kan producera, det har styrt var vi bor någonstans. Och vi kommer ju från ekvatorn i stort sett, vi kommer ju från Afrikas savanner. Så vi är gjorda för mycket sol, så som biologisk varelse. Sen har man då, när folk har vandrat norrut och söderut, då har man tappat pigmentet ju längre bort man kommer från ekvatorn. För att just få allt det som solen ger, för pigmentet tar ju bort det, pigmentet blockar ju de här solstrålarna. Det är hela idén med pigmentet egentligen. Det innebär att man helt enkelt har tappat pigment ju längre norrut man kommer, ju längre söderut man kommer. Och då ser vi att det finns en extrem variant av det här. Och det är rödlätta människor. De har tappat allt. De har nästan inget pigment alls. De blir inte bruna, de blir röda när de solar. Men det är en trade-off, evolutionär trade-off. Att de helt enkelt tappat sitt pigment för att kunna få de få solstrålar som finns i Skottland. Eller finns i Sverige, eller finns i Danmark, där de här ändå populationerna finns. Så det är en evolutionär trade-off. Så de får lättare hudcancer. Men en cool grej är att de lever ändå längre i snitt. Aha. Upp till 8 år längre. Oj. För att de får de här solstrålarna på djupet. De fastnar inte i något pigment. Så det här skapar ju en förståelse för att ljuset är viktigt på djupet, alltså i huden. Och då har jag skrivit en bok om det här. Så jag har ägnat de senaste 3 åren till att skriva en bok om det. Och jag älskar det här. Jag vaknar på morgonen och bara, nu vill jag se vilka nya studier finns det idag. Det kommer nästan en varje dag i stort sett. Och då är det så att när jag väl upptäckte det här för 3 år sedan, då blev lite chockad när jag hörde om det. För jag fattar ju ingenting. Jag är ingen partikelfysiker. Jag förstod ingenting om våglängder och fotoner och sånt. Men sen jag har då pluggat på egen hand kan man säga. Jag har läst på. Jag har haft mentorer som har hjälpt mig i det här. Och det är alltså läkare, duktiga vetenskapsfolk som har förklarat för mig. Och jag har ju en naturvetenskaplig grund så jag kan ju ta till mig informationen. Men då inser jag ju att det här med ljus är lika viktigt som kosten. Det är till och med viktigare än träning. för hälsan. Mm-hmm. Skulle jag välja någonting, då skulle jag vara lat i solen än träna stenhårt i ett mörkt, på en mörk plats.
Okay.
För hälsan så är det outstanding. Det är nämligen så att allt som nyttig mat gör kan också ljuset göra. Och vad gör nyttig mat? Ja, det kan dämpa inflammationer. Det kan balansera blodsocker, sänka blodfetter, minska kroppsvikt, öka muskelmassa, you name it. Allt det där, det kan du också få genom ljus av rätt sort. Och det här är så otroligt intressant, för att då ser man ju först och främst att de som bor nära ekvatorn, jag nämnde MS till exempel, men det gäller även många cancerformer, det gäller typ 1-diabetes, Crohns sjukdom, nästan allt som har med autoimmunitet att göra och cancerutveckling och sånt. Risken att drabbas är mycket, mycket mindre vid ekvatorn. Så solen i sig vet vi har de här effekterna. Och då undrar man ju, vad är det i solen som gör det här? För att vi vet ju att UV-ljuset som finns, de här kortaste våglängderna från solen, de är ju cellskadande. Mm. Du vet, många får ju liksom så här dekolletage, det blir rynkigt om man har för mycket urringning och man blir skydd ansiktet för att inte få rynkor och så av solen. Mm. Och det är sant, man kan få rynkor av solen. Hudcancer också, men då är det UV-ljuset, för den är väldigt... korta våglängder, hög frekvens, mycket energi. Så det skadar DNA. Sen ser man att nästa nivå av ljus som finns i solljuset, det är det vi ser. Det är hela regnbågen egentligen. Det är blått ljus, det är grönt, det är gult, orange, rött ljus. Och nu ska jag be faktiskt alla lyssnare ta fram sina mobiler och sätta på ficklampan. Då lyser det en vit liten ficklampa där, en liten ljuskägla. Och vitt ljus är egentligen en blandning av alla våglängder. Där har du grönt och blått och gult och orange och rött. Men sätt tummen för själva kameran. Mm. Eller förlåt, själva lampan. Vilken färg finns det kvar?
Blå.
Rött.
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 Är det rött?
Ja, det är rött som går igenom.
Blå, säger jag.
Testa själv, Agnes, om du
kan. Ja, jag kanske gör det.
Nej, men det blåa kommer bara in millimeter i huden. Det kommer nästan inte in alls. Och allt filtreras bort i vävnaden.
Ja.
Men rött ljus,
ja, rött,
går igenom upp till 3 centimeter. Når alltså in i din vävnad.
Ja.
Så det innebär att redan för över 100 år sedan så höll den här gamla gubben Kellogg, han som hade faktiskt cornflakes, det är mycket sån här müsli och cornflakes-folk som är i branschen tydligen, men John Kellogg som uppfann cornflakes behandlade människor, han var läkare, behandlade människor med ljus, alltså vanliga glödlampor. Alltså för över 100 år sedan. Men man visste inte varför det funkar, men man såg att de fick mindre smärta och blev av med gikt och sånt där. Men idag vet vi att om man behandlar sig med just rött ljus som går på djupet, och det vi kallar för nära infrarött ljus, det är lite längre våglängder, då händer det grejer. Det är exakt de två våglängderna som solen ger som kickar igång din metabolism. Det är de som har följt oss genom hela evolutionen. Och det finns en väldigt intressant sak till med det här. Att rött ljus kommer primärt ifrån solen. Men det här närinfraröda ljuset, det kommer från din lägereld också.
Mm.
För om du sitter vid en lägereld, då blir det varmt och skönt, eller hur? Det är bara 10% ungefär av energinljuset som är synligt. 90% är infrarött ljus.
Mm-hmm.
Det innebär att vi har haft det här ljuset egentligen, det osynliga ljuset, runt oss, i oss, kring oss i alla tider. Vi har legat nära lägerelden när vi sovit, vi har varit i solen på dagarna, så det har varit en följeslagare dygnet runt nästan. Så det här infrarött ljuset har många brist på idag. Och när man då ger människor som har ont i lederna det här, då ser man att smärta avtar. Man ser att tarmfloran påverkas, så de får bättre tarmflora. Organen fungerar bättre, hjärnan fungerar bättre. Så allt det här är ju nästan för bra för att vara sant, mm, när man tittar på det. Men det är bara att vi helt enkelt plockar in en pusselbit som vi har haft evolutionärt i våra liv idag. Det är det man tittar på här egentligen.
Mm.
Så jag älskar ljus. Så jag har ju själv en sån här rödljuspanel hemma. Jag sitter ju med en lampa som ger rött ljus och när inför ett ljus varje dag. Mm. Och jag mår som jag gör på sommaren när jag använder det här. Jag mår väldigt bra. Jag märker blodtrycket hålls i schack och sådär. Så man kan säga att ljus är som ett näringsämne som våra kroppar behöver. Men få får det. Och det är just de två våglängderna som man ser är så speciella och så biologiskt aktiva.
Mm. Spännande, haha. Ja, du ser rött ljus. För man vet ju att det finns på typ så spa och sånt där, har det börjat komma om sådana här rödljuslampor, rödljusterapi och sånt där som man kan gå på. Så att det verkar ju som att det kommer mer och mer ändå.
Ja, och gör det då. Testa. För att nästan alla som använder en sån panel känner att de mår väldigt bra. De får endorfiner. Och endorfiner man får på andra sätt annars. Det kan vara att man äter ostkrokar eller dricker alkohol eller till och med tar droger. Ja. Alltså, man ser att det finns studier på
människor med
opiatmissbruk. Nej, alltså ostkrokar, okej. Okay. Men det andra ska man vara försiktig med. Och då ser man att Om man då får den här behandlingen varje dag med rött ljus och närinfrarött ljus, då minskar suget efter de här sakerna man är beroende av.
Mm.
Så man blir inte nykter av det, men man kan lättare stå emot opiater och alkohol och så. Så det finns en hel del som använder inom beroende behandling idag.
Mm.
Så det är väldigt intressant. Okay. Så det verkar på så många plan. Och återigen, man liksom bara normaliserar kroppens ljustillgång.
Mm.
Jag har skrivit en bok om det som heter Ljusrevolutionen. Och den kommer först i augusti. Men man kan förhandsbeställa om man vill. Så det finns på Adlibris och så. Men jag kan nämna om den i alla fall. Det är att den skrev jag under många år och intervjuade forskare. Som verkligen jobbar med det här. Så det är deras NASA-forskare och Vita huset anknyta människor. Så det är verkligen höjdare. Och då var det en forskare som, han är överläkare på Karolinska. Han är kvinnoläkare och forskat på just solen. Och han har ju då bedrivit med sin forskargrupp en jätteintressant stor svensk studie. På 29 000 kvinnor. Och det här var en studie som började för typ 20 år sedan. Så den har pågått länge. Och när man har så många människor under så lång tid, då kan du se tydliga mönster. Och man delar in de här människorna då som deltog, de här kvinnorna, i tre grupper. De som undvek sol. Det är bara att föreställa dig, mycket zinkpasta och massa parasoller. Och man kanske höll sig inne och sådär. De som var rädda för sol helt enkelt, för olika skäl. De vill inte bli rynkiga eller vad det kan vara. De som solar lite lagom, som de flesta. Går ut i trädgården när det är fint väder och så. Men inte pressa, inte liksom åker på kanarieresor. Och kanske inte har någon kolonilott och så. Sen har vi då en grupp kvinnor som är soldyrkare. Som till och med solar solarium. De älskar sol. De tar sig till överallt där det finns sol hela tiden. Och då ser man tydligt att chansen att överleva under den här 20-årsperioden är mycket större hos solarna. Soldyrkarna. De som undvek sol har högst mortalitet, alltså störst risk att dö under den här perioden. Och ju längre studien pågår, desto större blir den här differensen. Så solen håller oss vid liv.
Mm.
Och den här gruppen nu, Per Lindqvist då, som är liksom ledare i den här gruppen, han har också en annan teori som han har skrivit under på tillsammans med ytterligare forskare, att vi dör alltså av solbrist i Europa. Ungefär 480 000 europeer varje år dör av solbrist och 340 000 amerikaner. Och det här är science, det här är inte bara hittepå, utan man har räknat på det här. Och då pratar vi cancerrisk generellt. Visst, hudcancerrisken ökar en aning av solen. Mm. Men alla andra cancerrisker minskar.
Mm-hmm.
Man får en bättre apoptos i kroppen. Alltså en bättre hantering av tumörceller och så. Man ser att risken för Alzheimers minskar. Man ser att risken för typ 2-diabetes minskar. Autoimmuna sjukdomar minskar. Depressioner minskar. Så folk dör alltså av solbrist.
Mm.
Det här är sällan man hör om. Men det här är väl undersökt och väl dokumenterat. Så solen behövs. Och vi har det för mörkt här.
Mm.
Vi har det för mörkt i Sverige. Under 4 månader per år kanske det funkar. Annars måste vi göra någonting åt det.
Mm.
Så att det är där man lamporna kommer in i bilden.
Mm.
För de ger det här ljuset.
Just det, så lampor eller bo i Sverige halvårsvis. Och sen flyttar du till Asien eller Gran Canaria andra halvåret också. Det går.
Ja, det sjukaste var att jag var ju på Bali över nyår.
Ja.
Vet du vad som är på Bali över nyår? Regnperiod. Så jag satt ju inne och det bara regna. Monsunen lyckades pricka in. Så jag fick ju panik. Jag var där med familjen. Och faktum är att vi bodde jättebra, det var fantastiskt, men det bara regna. Och tydligen 50% mer regn än vanligt också. Så jag tittade på kartan. Var finns det sol?
Mm.
Och då såg jag att det fanns nere i Perth i Australien.
Ja, nice.
Så jag bara in på nätet, fixade visum. 2 dagar senare åkte vi. Så då fick vi i alla fall 34 grader och sol en vecka.
Ja.
Det var väldigt bra. Men alltså bara att vara i Asien är ingen garanti för att man får sol. Det är det problemet. Och det innebär att folk som lever i till exempel Indien, de har också problem med det här. För de har ofta heltäckande kläder. Det är ofta luftföroreningar. Det är ofta som sagt var monsun. Det sitter i bilen ofta. Och i många länder i Asien så är man också väldigt rädd för sol. För de vill inte bli solbrända.
Mm.
Så de helt enkelt undviker solen. Det kan man ju se på semester. Japaner går runt med sådana små paraplyer.
Exakt, det jag tänkte på. Exakt, och kineser går på paraplyerna så här. Och så vill de liksom inte bli färgade. Och så vi här i Norden, vi bara dör för solen. Alltså vi är ju så kåta i solen. Eller jag får säga. Vi vill ju bara till solen hela tiden. Vi får så lite sol här.
Men det är också för att ljushyade människor har en sandsikergen. Man har hittat alltså gener för det här.
Mm-hmm.
Att söka upp ljuset. För tänk dig själv, våra förfäder som kom upp till Umeå eller så. Jag menar, vissa delar av året så är det lite sol. Då gäller det att utnyttja den solen. Sätta sig på den där klippan och bara suga åt sig det här. De som inte gjorde det dog ju. De fick alla de här sjukdomarna och försvann i evolutionen. Så det är de som har sökt solen som har överlevt i det mörka klimatet. Det mörka delen på jorden.
Såklart.
Så det är en gen som finns. Och det är också något jag ska nämna. Det gör ju att kanske mörkhyade människor som bor i våra breddgrader måste ha det här ljuset mer än andra.
Mm-hmm.
För att det absorberas mycket av det här ljuset i mörkare hud. Så det är en viktig sak att prata om. Att verkligen, om man inte får solen, om man har mycket pigment, då gäller det verkligen fokusera på det här. Och få liksom en regelbunden dosering för hälsan.
Veckans avsnitt är sponsrat av bilbolaget i mitt älskade Umeå. Nu äntligen, hörni, så har jag fått min nya fräscha fina pärla från bilbolaget i Umeå. En bil som nästan är i klass med ett riktigt rymdskepp, skulle jag säga. Så cool är den. Jag är ju van att köra bilar som typ fortfarande har handvev när du ska vända rutan och där du typ måste ingå i en brottningsmatch för att du ska kunna snurra på ratten utan rattservo. Så ni kan ju bara tänka er hur stokad jag är över just den här bilen. Det är helt klart det coolaste jag någonsin kört i alla fall. Det är Renaults nyaste Renault Megane Electric och redan imorgon tar vi vår första tur tillsammans mot fjällen såklart. Själva kontrollpanelen, den är svincool och typ lika stor som en iPad om inte större. Och när jag slog in Ramundberget på GPSen så dök alla laddstationer upp som bara fanns längs vägen. Och dessutom så stod det också hur lång tid det skulle ta att ladda batteriet från 0 till 100 på varje respektive laddstation. Och på vissa laddstationer så skulle det bara ta typ 17 minuter. Och det verkade ju bara som att jag behövde ladda den typ 2 gånger på 7,5 timme, vilket det tar från att köra från Umeå till Ramundberget. Och det är ju skitbra. Det är ju perfekt för en bensträckare och en liten korv på Circle K eller så. Men den största fördelen som jag har märkt hittills med den här bilen, det är definitivt tystnaden som uppstår eftersom att det är just en elbil. Det är typ som att köra runt i en stor noise-cancelling-bil. Och det är perfekt för mig just nu som är inne i en introvert period och gärna vilar hjärnan så mycket som möjligt på dagarna. Och vill jag slå igång någon podd eller musik eller så är det typ surround-system i bilen. Det var helt sjukt bra ljud. Det är som att typ stå på dansgolvet på typ Södra Teatern i Stockholm eller något. Riktigt, riktigt bra. Ja, tack bästa bilbolaget i Umeå för den här möjligheten. Och just ja, ni som bor i Umeå och har bil och skulle vilja tvätta er bil här i vårrusket, ni tycker jag absolut ska köra in raka vägen till bilbolaget i Umeå och uppge koden Lyckopodden i kassan så får ni 50% rabatt på er nästa biltvätt. Bra va? Lycklig körning kära ni! Puss och kram! Ja, det är det som är så spännande. Det är ju alltså här när jag har växt upp här. Jag är i Umeå nu och jag har vuxit upp här. Och alltså, du vet, ena halvan av året, det är ju bara ljus 2 timmar om dagen. Och man går ju runt som någon slags zombie. Men sen andra halvan, nu är det maj. Nu ska jag upp till riksgränsen. Nu blir det aldrig mörkt. Oj. Alltså nu är det ju bara helt...
Men då får man nästan en sån här mani, får man inte? Man blir så här, jag har varit uppe i Kiruna, vet jag, när det har varit midnattssol.
Ja.
Jag blev helt så här konstig.
Ja,
det var som att man nästan blev uppe hela natten bara för att exakt. Solen var uppe.
Ja, men det är det. Man är så beroende. Alltså, som du säger, man påverkas verkligen av solen, så det blir nästan att man kan typ så gå nästan 2 dygn för att det är så ljus hela tiden. Mm. Man bara, vad är klockan? Ingen vet. Man går runt i någon slags fantasivärld.
Ja. Ja, men det är väl det, så ska vara då. Man får helt enkelt njuta av det. Men när det är så mörkast, då ska man försöka få till det här. Mm. Och finns det något spa eller så som har en sån här lampa, gå dit och kör. Men det är ju ändå minst 2-3 gånger i veckan, för det behövs. Ladda på de här fotonerna i kroppen.
Hur länge klarar vi oss utan sol då? Jag tänker, går det bra med det här? Alltså, uppenbarligen är det för mycket med det halvåret som vi har. Det är ju alldeles för länge. Men hur länge skulle du säga är okej att vara utan? Liksom?
Alltså, totalt mörker, inte många dagar ska jag säga. Du kan se redan efter någon dag i mörker att du får en sämre insulinkänslighet. Att kroppen, alla... Alltså jag kan bara ta det också så alla förstår varför det här är så viktigt. Framförallt är det 2 saker som händer när man får sol på huden. När ljuset går in i huden, då når det ju alltså olika djupt. Nu minns den här röda tummen. Rött ljus går ungefär 3 centimeter. Så det innebär att det går in i bindväv, det går in i fettväv, vissa ytliga muskler och så. Och det närinfröda går in 15 centimeter. Och när det går in så långt så aktiverar det kroppens mitokondrier. Och mitokondrier, det är egentligen kraftverken, där maten görs om till energi. Så om du käkar en ostmacka nu och smälter den när den går ut i kroppen, då kommer näringsämnena i ostmackan gå till mitokondrierna. Och där blir näringsämnena något som kallas för ATP. Så nu är vi inne på många komplexa saker här, men man kan säga förenklat att ATP, det är kroppens energivaluta. allt man äter som ska användas som energi blir ATP. Och det här är speciellt för man tänker inte ofta på det, men omsättningen av ATP är väldigt, väldigt hög. Så du bygger upp och bryter ner hela tiden. Varje tanke du tänker, varje gång du rör en kroppsdel, så förbrukar ATP. Och det måste då återbyggas. Så man har räknat ut att en vanlig person omsätter ungefär dubbla sin kroppsvikt per dygn i ATP. Mm-hmm. Så men jag väger 80 kilo, det är 160 kilo ATP som jag helt enkelt måste då återskapa varje dygn. Okay. Det krävs ganska mycket mat för det. Men gör jag det så blir det väldigt bra. Men ATP-produktionen blir inte optimal om du inte har sol. Det är då det blir optimalt. Och det är därför som många människor som tränar, de märker att de blir mycket bättre när de tränar i sol. Jag vet, jag pratade med Therese Alshammar, som är troligen en av våra mest meriterade idrottare genom tiderna. Mm. Hon är ju fantastisk. Och hon sa att hon tränade alltid med solen. Det här var ju innan hon fattade att det här var viktigt. Men när det var vinter här, var hon i Australien och tränade. Och sen var det liksom någon annanstans och flyttade runt. Alltid där det var sol. För då var hon som bäst. Och det är för att då får man helt enkelt det här ATP:n att stiga lite. Och det är det som avgör på slutet. Om du kan simma snabbt eller simma långt och prestera bra. Och alla celler i kroppen påverkas av det här. Så om du sitter i din källare i ett dygn, då kommer ATP-produktionen att sjunka. Du blir lite trögare i skallen. Du blir lite sämre på allt. Du kommer inte dö av det, men du kommer bli sämre på allt. Och sen ser vi nästa grej, som kanske är ännu mer alarmerande. Det är ju att ditt immunförsvar försvagas. Och där finns det en speciell typ av egentligen immunförsvarsceller som kallas för makrofager. Och de här är supercoola. För makrofag betyder storätare. Makro är stor och fag är ätare på grekiska. Så det är alltså storätare. Så de äter upp alla möjliga grejer, det är viruspartiklar och bakterier och håller rent helt enkelt. Och bryter också ner tumörceller faktiskt och nedmonterar dem och gör om dem till byggstenar så vi kan använda dem igen i kroppen. Så det blir ingen skada, ingen nekros, ingen inflammation. Det är väldigt, väldigt bra. Men problemet är att vi har två typer av makrofager. Man kan säga att de bra och de dåliga. M1 och M2. Och då egentligen, M1 är de dåliga brukar man säga, M2 är de bra. Och nu ska jag inte gå in för djupt på det här, men ljus gör att du får mer av de bra. Så att din kropp helt enkelt får mindre inflammationer, får bättre cancerskydd, får mer muskelmassa. Du blir helt enkelt, din kropp blir bättre. Och det ser man också under covid-pandemin. Det finns ju ett direkt samband mellan severity, alltså hur svårt det drabbar en region, och solljusexponering. Ju mer sol, desto mindre sjuka blev människor. Och det gällde ju även i Sverige. Men på sommaren så var det ju mindre problem med det här. Det finns också andra förklaringar, men solen är en del av det i alla fall. Så ljus är jätteviktigt. Så sitter du i källaren en månad, då lär du få någon autoimmun sjukdom. Det är det jag menar. Så att det handlar om hur länge du avstår. Men det är väl som mat kan man säga, att du kan vara utan mat ganska länge också. Men förr eller senare så kostar det på. Och det kostar det olika ju längre du sitter utan mat.
Mm. Ja, spännande. Vi är sårbara här uppe. Alltså. Jag kommer ihåg det när man var liten och gick i skolan typ här uppe i Umeå. Alltså, det var liksom, man gick till skolan när det var mörkt och man gick därifrån när det var mörkt. Liksom. Så var det ljus typ så här, mellan 10 och 12. Alltså, det är seriöst 2 timmar. Ja. Alltså, vi är sårbara. Alltså, det är de här rödljuslamporna. Då.
Ja, och vet du varför jag lanserar min bok nu då, på Nolia?
Nej.
Det är just det.
Ja, Nolia här uppe i Umeå.
Jag kommer till Nolia i augusti. Och ska föreläsa om det här. Jag kommer ha min bok med mig. Den släpps ju där. Det är liksom vårt lanseringsplan. Och det är just för att det är så lite sol norrut. Och det kan faktiskt se också på folkhälsan. Den blir sämre ju längre norrut man kommer. Hjärt-kärlsjukdomarna ökar. Diabetesrisken ökar. Så det är skillnad på Skåne och liksom över delen av landet i det avseendet. Och därför gäller det att ni som är i den mer norra delen, ni måste verkligen, verkligen se till att få det här solljuset. Mm. Eller alternativet då, lamporna.
Ja, verkligen. Säkert därför.
Men generellt sett, och solen ska jag säga, det är ju kungen och drottningen i det här. Så det är ju det man ska försöka få. Ja. Lampen är ju ett alternativ, det är ett komplement. Mm. Men kan du få sol så är det bästa.
Ja, det är väl därför det är så här. Vi har ju ett så här träningscenter, eller några träningscenter som heter IKSU, som är ganska specifikt för just Umeå, och där har de ju IKSU Spa, och där är det ju, det är därför det ljusrummet där, det är ju bara fullt, du vet, hela vinterhalvåret. Alla ligger på varandra, på rad, och bara ska vara inne i det här ljusrummet. Så man förstår ju nu varför.
Ja, men det förstår jag. Är det vitt ljus då, eller?
Ja, det är vitt ljus.
Ja, för det gör ganska mycket i kroppen. Det framförallt påverkar hjärnan och ger lite av rödljuseffekten också, men de borde ha rödljuslampor där också, som verkligen kunde behandla kroppen. För att det är det som laddar upp de här mitokondrierna och allting. Vitt ljus gör det lite grann, men det blir mycket snabbare och effektivare med rött ljus.
Det kanske är det då. Rött ljus kanske är det nya. Jag var på något spa här i Övik också, Paradisbadet i Övik där. Och där hade de ett ganska nytt spa, och där låg vi rödljus solarium. Så det var bra.
Ja, perfekt. Och hur länge kör du då?
Vad sa hon? 25 minuter eller 30 minuter något sånt där, tror jag hon sa att man ska göra.
Och jag tror du klarar på 10 också, man ska vara ärlig. För att det som är bra med det här, det är att det är väldigt ofarligt.
Ja.
Det är inte som UV-ljus, du får inga brännskador, inget sånt. Men det man har sett är att du får en bra effekt i början med rödljusterapi. Sen sjunker den efter lång användning. Så ligger du en timme i det här solariet, då kanske effekten helt bara försvinner.
Mm.
Det blir inte farligt, men du tappar allt det roliga. Så att du ska ju försöka få det här att bli optimalt. The sweet spot. Det är ungefär som hormetisk stressor. Du vet, jag pratade om förut. Det här med att lita om någonting är bra. Och det ska ni också veta, alla lyssnare, att tittar man vad som händer i cellen när det kommer ljus, så är det grejer som först verkar läskiga. För man ser att det bildas radikaler i cellerna. Fria radikaler. Och det vet vi är ju skadligt. Tillsammans som bildas när vi tränar, om man får i sig olika typ rök och sånt. Så man är lite rädd för det från början. Men får du lagom mycket med rätt ljus, då är det det som kickar igång kroppens egen produktion av antioxidanter som gör kroppen starkare. Exakt som träning. Så lagom är bäst här. Du ska få liksom lagom dos. Så lägg ett sånt solarium i 10 minuter i kvart, då tror jag att du får en jättefin effekt.
Skitbra. Bra. Tack så mycket för den här ljuskunskapen. Det var väldigt tydligt allting när du förklarar det så grundligt. Då är det som att man förstår varför man ska ta det på allvar och varför man ska göra det. Du pratar ju också om något som heter jordning. Jordning.
Nu är vi ute på nya områden här, kan jag säga, som jag själv inte är helt övertygad om.
Det är spännande.
Så att nu är det spännande. Ja. Nu kanske du får övertyga mig här.
Okay.
Men det är så här att vid sidan om det här med ljuset så finns det en del forskning kring jordning. Det är nämligen så att ljuset är ju energi som kommer direkt från solen. Så det är egentligen fotoner som når oss och påverkar oss. Sen finns det någonting som är väldigt osynligt. Men det är ju elektroner som också kommer från solen. Och så kommer det från blixtnedslag. Och det är alltså hundratusentals blixtar som slår ner på jorden varje dygn. Överallt på jorden, överallt. Och det laddar jordskorpan med elektroner.
Mm-hmm.
Och det är egentligen el. Alltså när du laddar din iPad till exempel, då är det elektroner som vandrar i kopparledningarna in i din iPad och laddar batteriet. Så det är samma elementarpartiklar som finns i vanlig ström. Och då är det så att om man tittar på naturfolk, hur de lever, hur vi levde för, våra förfäder levde för, då ser man att de sover ofta på marken. De kanske lägger sig på lite blad eller någon djurhud eller någonting, men på marken. De går ofta barfota eller kanske har någon slags skinntoffle på sig eller så. Och det innebär att de har kontakt med jorden hela tiden.
Mm.
Så i och med att våra kroppar är positivt laddade, så kommer de elektronerna som finns i jorden som är negativt laddade att vandra genom våra kroppar. Och det gör det vet vi. Det är inget snack om. För det kan man till och med mäta. Jag har själv en jordningsmätare. Jag kan se om jag är jordad eller inte. Sätter liksom den mot mitt lår och så sätter jag ner fötterna på jorden. Då ser jag att då lyser lampan. Så jag ser ju att då vandrar elektronerna i min kropp. Men vad gör det med kroppen? Ja, det vet vi inte riktigt. Det vi tror det är att det dämpar inflammationer. Det är det första. För att det är nämligen så att väldigt många av de här fria radikalerna som finns i kroppen, de är lite rädda för. Det jag berättade om där med träningen som ökar de här och rökning och alkohol, allting som egentligen kan snabbt bli skadligt, blir skadligt för att de faktiskt bildar radikaler. Och vad radikalerna vill ha, det är elektroner. Så om vi inte har elektroner från jorden som går genom kroppen, då tar de elektroner från arvsmassan. Ifrån ditt kolesterol, ifrån dina proteiner och skadar dig på insidan. Det är därför som de här sakerna blir skadliga. Och då tror man, i mina fall, att om man då är jordad, då kan man neutralisera de här radikalerna utan att ta skada på kroppen. Genom bara de här elektronerna. Om det stämmer eller inte vet jag inte. Men det finns studier som tyder på att det kan sänka blodtrycket. Det ökar cirkulationen i kroppen när man då är jordad. Och det här är fortfarande väldigt lite forskning. Det finns kanske 25 studier totalt. Så jag kan inte säga att jag ser att alla måste jorda sig. Men någonstans så är det rimligt. Och det är trovärdigt. Och det hänger ihop lite med det här med ljus och sånt. Det är en ny syn på hälsa. Och jag var nere på Gran Canaria här för en tid sedan. Och jag måste säga att det slog i mig hur folk gör. De gillar nämligen att bli grundade, jordade. Fast de fattar inte det själva. Så om du tittar till exempel på en lång strand, jag var nere på Maspalomas där, långa, långa stränder, då ser man att folk tar av sig skorna och går ner i vattenbrynet. så att de går i det här salta vattnet. Inte för djupt, men lite lagom. Och där är de som mest grundade. Mm. Det är där man är som mest jordad. För elektronerna leds av det här salta vattnet. Och det leds genom sanden. Och in i kroppen. Och det känns bra. Folk mår bra av det. Och det är likadant om man nu kommer till en stadspark, säger vi. Och ser den här fantastiska gräsmattan. Man vill inte gå upp med skor där. Man tar av sig skorna och går barfota. Händer exakt samma sak. Så det finns en inbyggd drivkraft till det här. Och sitta på en solvarm klippa i skärgården. Det är underbart. Och då får du också en jordning. Så någonstans kan man säga att överallt där man då hittar en jordningsfunktion så vill människor ta sig dit. Är det en slump eller är det bra för oss? Jag tror att det är bra för oss. Men sen är frågan hur bra är det? Och kan man lösa det här hemma? Jag har ju själv investerat i en massa såna här mattor. Och nu säger jag inte att man ska köpa det, för det här är exponentiellt. Det är för mig, för jag är lite knäpp. Jag vill testa allt. Så såna här mattor som är jordar i uttaget. Så jag stoppar in det i eluttaget. Och det leder alltså inga ström, men jag är kopplad till jord. Så när jag sitter och jobbar har jag en sån under fötterna. Och jag har inte märkt något än så länge, så jag kan inte säga att det funkar. Men idén om att det funkar är väldigt bra. Jag är i sängen också. Och jag har till och med märkt att i min källare, som jag sitter ofta och har möten och sånt, där är det jordat naturligt. För det är betonggolv rakt på jord.
Mm-hmm.
Så det tar min device här och mäter, så lyser den grönt när jag sitter i källaren. Så det är jordad. Sen ska jag säga att jag har inte märkt något. Det är verkligen så. Och det de flesta inte gör. Men någonstans så visar forskningen att det ändå är bra för oss. Så jag tror att det kan bli någonting i framtiden. Men än så länge, jag skriver inte under på det. Det är spekulativt, men det är också väldigt spännande.
Jättespännande. Och som du säger, jag tror verkligen på det. Och som du säger, alltså jordning, att grunda sig. Som du säger, att vi drar sig naturligt till det. Och det tror jag alltid är liksom något slags bevis på någonting. Att vi så här, rent naturligt vill vi grunda oss. Vi vill jorda oss. Och det tror jag faktiskt ligger något i det där. Alltså.
Exakt. Och det känns rätt i hjärtat. Och det kan räcka ganska långt. Men jag vill ju ha forskningen för att kunna säga att så här är det. När det gäller rödljus och sånt, där finns det 7000 studier. Jag vet att det här funkar. Jag vet att det finns massor av forskning. Men däremot när det gäller just jordning finns det 25 studier. Så du förstår. Däremot om du kollar på Instagram så finns det en halv, eller jag tror att det är en halv miljon hashtaggar earthing.
Aha.
Alltså earthing är samma sak. Och det är exakt som du säger. Folk upplever att det här är väldigt bra. De sätter sig ut i skogen, hashtag earthing. Så gå in och kolla vad folk håller på med. De håller på med det här alltså i stor skala. Det är en stark rörelse.
Wow. Ja, nej, men det var ju skitspännande. Jordning och ljus och kost. Så himla mycket bra kunskap. Jag hade liksom inte riktigt någon aning om vart det här samtalet skulle landa idag. Jag tänkte, jaha, nej, men nu vill kostexperten här prata ljus och jordning. Får vi se vad han har att komma med. Men jag tycker verkligen att det låter som att du är något på spåren där. Och ljus då, som du säger, kanske lite mer bottnat i forskning idag. Och jordning, får vi se vad framtiden visar helt enkelt.
Ja, och det bästa är att det är lätt att göra studier på. Det är bara att ta två rum. Ett är jordat, ett är inte jordat. Och sen se vad som händer med människors värden. Blodtryck och hjärtfrekvens och sånt. Och det som många hävdar är att de får alltså en större heart rate variability. Alltså att de får lättare att varva ner. De får lättare att sänka vilopulsen. De blir lugnare av det. Så det är väl också en jättefin sak för de som har problem med sömnen och är stressade och så. Om det nu skulle funka. Men återigen, man kan säga också att det är ju gratis. Du kan ju bara gå ut och få en timme om dagen. För experterna säger att en halvtimme om dagen är ungefär ganska lagom.
Mm.
Så att och det kan man ju få nu i sommar. Så testa. Mm. Se hur du mår.
Verkligen. Jag skulle vilja göra studier på snö. Jag älskar ju snön. Alltså jag är en riktig vintermänniska. Alltså jag mår bäst på vintern. Nu är ju min perfektaste tid så här våren. Jag är ju vädur. Jag tycker att nu när det börjar blomma igen, nu börjar livet komma tillbaka. Men det finns fortfarande en massa snö. Och jag älskar den här snön. Och så kommer solen också såklart då. Så att det var spännande också att se vad snö gör med oss. För det, jag älskar ju den.
Ja, alltså det är ju jätteintressant. Jag har inte läst på någonting, jag vet ingenting. Men man kan ju tänka sig dels ljuset. Mm, att det reflekterar ljus. Du får mycket mer ljus på dig. Och det innebär att hade det varit svart snö, då hade all snö bara smält bort och dragit åt sig värmen. Men just vitt reflekterar ju. Därför är det vitt. Det är ingen färg egentligen, utan det är bara att allting bara sticker och studsar. Så det är en intressant grej. Och sen också tänker jag att det finns säkert saker och ting med snö. Jag vet inte om det kan leda till jordning och så. Jag är osäker, men det är fullt möjligt. Speciellt lite snöslask, det är vad jorden är. Men då gäller det att våga gå ut också. Jag faktiskt ska nämna också, i och med att jag är lite knäpp, jag testar allting, så har jag sådana jordningssandaler. Och de är ju tyvärr sandaler. Ni kan se på mitt Instagram faktiskt, Fredrik Paulum kan du gå in på, där jag visar hur de ser ut. Och jag var ute nu i trädgården i helgen var det, och fixade, gjorde fint och körde högtryck och sånt. Och då går jag runt i snön med de här. Och de var väldigt skaviga, som inte så skönt ska jag säga. Men det var lite kul i det i alla fall, att även när det är snö ute kan man ju jorda sig om man har någon typ av skydd på fötterna. Och det folk hade förr, det var ju skinnskor. Och de leder faktiskt. Nu har vi gummisulor, det stänger av. Om man nu vill testa jordning, om man nu är lite pigg på det.
Snyggt! Bra där, så himla bra. Kul, Fredrik! Massa ny kunskap, vad härligt! Jag tänker att vi ska hoppa in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra, du och jag. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt mega lycklig?
Ja, det är ju när jag kommer till såna här insikter, när det kommer en ny studie till exempel, som visar att det faktiskt är bra för personer med Parkinsons att få det här ljuset genom kraniet. Bara, yes! Då kan jag hjälpa dem. Och då kan jag föreläsa för Parkinsons förbundet till exempel. Jag vet ju att det finns många som tycker att det måste finnas mer vetenskap. Ja, men det finns 15 studier här. Låt oss prata om dem. Så jag vill liksom få in nya idéer hos människor. Så det är en sak. Men sen är det ju allt det här som vi pratar om, med att få sol på sig. Att bli jordad. Och jag tror att en av mina lyckligaste stunder i mitt liv faktiskt, det var när jag var på Maldiverna. Och det här är 15 år sedan tror jag, när jag verkligen gjorde det här första gången och insåg att det här är ju som att möta Gud, om man nu ska prata i någon slags religiösa termer. Jag åkte ut till en sandbank. Det fanns ingenting, bara vit sand och så såna här vågor som sköljde över en. 28 grader i vatten. Så la jag mig precis i vattenbrynet. Så jag hade ansiktet ovanför vattnet, men vattnet bara sköljde över mig. Jag fick solen, jag fick jordningen och jag bara kände, får man svära här förresten? Jävlar vad skönt.
Det får man, om det är positiv bemärkelse får man det.
Ja, bra. Klipp bort den här, får bipa. Men det var så skönt, så jag förstod att det här är ju att vara människa, att känna så här. Så det gör mig väldigt lycklig att ha de här naturliga så att säga, påverkansbitarna som just ljus och jordning och allt det där. Och nu pratar jag om jordning som att det vore en rejäl grej, men man mår ju bra av det. Och det är väl det viktigaste. Och sen också mina barn och min familj förstås gör mig lycklig. Det är fantastiskt. Och det är ju det är en resa i sig. I och med att jag har ju 4 barn i olika åldrar. Och nu är en snart tonåring och en fortfarande liten. Så det är väldigt kul. Mm. Det är väldigt spännande.
Det förstår jag.
Se vilka de blir.
Gud vad härligt. Mm. Exakt. Utvecklingen. Ja. Vilket är ditt bästa lyckotips då? Är det att åka till Perth och gå på stranden i vattnet och jorda dig i solen?
Alltså, om jag säger ja, då kommer det bli en hatstorm mot mig. Jag kan inte skicka alla människor till Perth.
Flygbiljetterna bara sticker och ekonomi och massa skäl.
Precis. Men det var fantastiskt. Det var helt vansinnigt bra. Och det var ju sådana stränder som man bara drömmer om. Typ Maldivstränder. Men det var kallt i vattnet. Men då fick jag lite kryoterapi istället. Så det var kanske typ 22 grader i vattnet och 34 på land. Det var otroligt skönt, den här kontrasten. Så jag har varit väldigt pigg och känner mig väldigt sådär upplivad. Men Det är ju en sak till vi inte pratar om så mycket, men som ändå måste slå slag för, och det är ju den här lågintensiva motionen. Mm. För det tror jag många människor helt enkelt, de förstår inte att den finns. De tänker att ta en liten promenad är väl ingenting. Att göra 10 armhävningar är väl ingenting. Men det är det. Att gå från noll till att träna lite gör jättemycket med hälsan och gör jättemycket med dopaminet i hjärnan, serotoninet, endorfinerna. Så man mår bättre när man rör sig lite. Och jag gillar att träna, men jag har inte tid att träna särskilt mycket. Så jag tar en promenad och brukar ofta lyssna på en podcast kanske. Lyssna på musik och sådär, snacka med folk. Och sen kör jag lite i mitt hemmagym en kvart med styrka. Det räcker för mig. Och det gör att jag håller mig på rätt sida om den här lycka-olycka-biten. För tränar jag inte, då börjar jag känna mig nedstämd. Till och med jag som är så optimistisk börjar känna att nej, jag måste göra någonting. Mm. Så den lilla pushar den in i rätt riktning. Så det vill jag också prata om, även om det är bara en parentes i det här sammanhanget nu. Så träningen måste också in. Sen är ju sömnen otroligt viktig. Det märker jag själv. Om inte jag får mina 8-8,5 timmar sömn, livet är ju inte kul. Man väntar bara på att få läggas ta en powernap eller någonting. Och de timmarna bara går förlorade. Och du får sämre immunförsvar, sämre blodsockerbalans, sämre livskvalitet.
Mm. Ja, men sov för guds skull, verkligen. Jag är också inne i en period och sover väldigt mycket. Det var länge sedan jag ställde klockan faktiskt. Alltså det är säkert bara skönt. Jag sover tills jag vaknar.
Alltså det är en lyx. Jag vet, och det är väl därför man ska hålla på med det vi gör. Ja. Också. Man kan podda lite när man vill och sådär. Jag är också sån. Och det innebär att en av de främsta fördelarna med att vara egen företagare för mig, det är att jag bestämmer min egen tid. Jag skulle inte klara att gå upp klockan 6 och jobba. Jag har gjort det under perioder. Jag blev sjuk, jag fick magkatarr och mådde väldigt, väldigt dåligt. Så att det är att lyssna på sin dygnsrytm. Och vi är också olika där. Mm. Är du nattmänniska eller?
Nej, jag är morgonmänniska egentligen, har varit. Men nu börjar det här förändras faktiskt. Det händer någonting i mig. Ja, så det är spännande. Jag har alltid gått upp så här 6-7 på morgonen, älskat det. Men nu är jag så här, nej, måste jag prova något nytt här. Se om jag mår bättre.
Det ska du lyssna på, tror jag. Mm. För vi är också, människan är gjord för att leva i grupper på kanske 60, 70, 80 individer. Så vi levt under hela stenåldern. Och det innebär att vi ska ha olika dygnsrytm. Så att vi är vakna olika delar av dygnet. Och när man tittar på naturfolk ser man att det är ungefär bara 2 timmar per natt som alla i byn sover.
Exakt.
Annars är alltid någon vaken. Exakt. Någon som har koll på vilda djur, någon som har koll på elden. Så, exakt. Så jag tror att det här är en viktig sak att respektera. Att vi är olika. Alla ska ju inte upp klockan 6. Mm. Om du mår bra av det, kör. Men ja, om du inte mår bra, gå upp klockan 10 istället.
Ja, 100%. Och samma sak det här med kost som vi var inne på. Att jag har ju varit vegetarian, men jag håller på att utmana den också. Så nu har jag varit vegetarian ganska många år. Men nu håller jag på att lägga in lite kött och se vad som händer då och hur jag mår då. Så jag är en liten trial and error-fas här, både när det kommer till sömn och kost och allt möjligt. Och det är spännande.
Jättespännande. Och men, ni har ju mycket vilt här också.
Ja, jag älskar vilt. Alltså det är det bästa.
Och det köttet finns ju inget ont att säga om det. De djuren har levt bra. Och vi vet ju att ungefär 90% av allt liksom ätbart vilt dör ju ändå där ute. Mm. Av olika orsaker. Så om vi äter mer av det är bara bra, tycker jag. Och det är också kött som är fantastiskt. Så kött ska vara, med rätt fetter, rätt näring och sådär. Så jag har tyvärr inte så mycket färskt sånt kött, men jag har mycket fryst som jag har. Renskav och även hjortskav och älskav, allting sånt. För det är så lätt att bara fräsa upp med lite grönsaker. Så viltkött är fantastiskt.
Ja, det är det bästa. Alltså, det finns ju inget bättre än det. Det är ju så himla gott. Så det är jag faktiskt alltid ätit, viltkött. Just för att vi har ju så mycket med kontakter här också med jägare och sånt som man kan få av. Och det är ju så himla, himla lyxigt. Så att, det slår vi ett slag för. Ja, men vad härligt, Fredrik. Vad känner du? Är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnare här som du inte har fått säga än?
Jag tror inte det. Det har varit väldigt kul att prata med dig och kul att få nå ut till alla här nu, nyfikna människor. Och det är säkert mycket, många frågor som folk har. Och man får DM av mig, det är inga problem. Jag svarar på allt.
Så fint.
Det kanske kommer mycket efter det här, det tar några veckor. Men alla får svar, så hör av er om ni har några frågor om det här. För det är många nya grejer, det vet jag.
Ja, verkligen. Gud vad fint. Ja, nej, jag är superglad att du kom hit, Fredrik. Så jag säger tack snälla du för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden.
Tack, Agnes.
Kost, ljus och jording alltså. Vad han kan, Fredrik. Att åka på semester till något soligt land och gå i vattenbrynet är alltså inte bara vanlig hederlig njutning, utan det påverkar oss verkligen på djupet. Det verkar dessutom göra så att vi lever längre, mår bättre och att vi dessutom blir lyckligare längs vägen. Hur bra är inte det? Ja, det försvarar verkligen min planerande Asienresa här i höst i vart fall. Vilken tur! När ska du åka utomlands nästa gång? Planera in något till hösten redan nu i vår, vet jag. Så att du har något att se fram emot även efter sommaren. Ett tips från mig. Och du, om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcaster-appen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker är avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration, då tycker jag dels att du ska följa våran Instagram. Lyckopodden heter vi där. Och dessutom lägga till mig ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka och puss till dig.